Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Varmt välkomna till Nemo möter en väns torsdags special. Ja, varje torsdag så låser vi upp ett avsnitt som tidigare har varit låst bakom betalvägg. Och blir nu gratis för alla att lyssna på hos alla poddplattformar. Och veckans bonus gästas av en komiker som i många år var Sveriges största och i mångas ögon också mest kontroversiella komiker. Idag är det kontroversiella som bortblåst, men han behåller ändå sin position som en av de största som vi har i detta land. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång ett samtal som är bandat i vintras med den fantastiska Magnus Bettner. Är du klar med din telefon, Magnus Bettner?
Jag är klar med min telefon om en sekund. Så,
vi rullar.
Härligt.
Hej, välkommen hit.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jo, men jag mår ganska bra förutom pissvädret och förutom allmän bara höstmörker, lite ångest typ som man har.
Ja, idag var det riktigt öppet alltså.
Ja, det blir någonting med energinivån på hösten. Jag tror att det är liksom, det är väl ingen unik take kanske, men det blir ännu viktigare då att hålla tagen på basala sakerna, träning och kost, för att liksom behålla någon slags mående, annars går man lätt ner i ett hål liksom.
Ja, så är det ju.
Vill du ha kaffe förresten?
Nej.
Nej, för nu det... står min husmor här ute med kaffekokaren och viftar och undrar om vi ska ha kaffe.
Vill du ha kaffe eller?
Nej, jag drack faktiskt nyss. Ja. Här, kolla, jag köpte en kaffe till mig själv på Pressbyrån.
Ja, men då så.
Sämsta hosten i världen.
Ja, men det är lugnt för mig.
Ja, jag tänkte att du ändå har sån blomstrande energi, så det är lugnt.
Eller hur?
Mm. Du, jag tänkte på en sak du sa innan vi satte på inspelaren här. Du pratade lite om din dag då och att du skulle till Norra Brunn ikväll. Och då blev jag nyfiken på, vilka mer är det än du som kör?
Oj, det är en väldigt bra fråga. Måste jag tänka lite. Jag är där så mycket. Jag tror att det är Martin Svensson och Kristoffer Färnis idag.
Är det fortfarande lika kul och lite kittlande att åka dit, eller är det bara så här one gig among others?
Kittlande var länge sedan det var.
Ja, men någon slags pirr då?
Nej.
Ingenting?
Men det är kul. Alltså, ja. Jag tycker ju fortfarande att stand-up är det roligast som finns. Så att det är ju det är alltid skoj alltså. Men det är ju inget, jag är inte nervös liksom.
Nej,
det kan jag inte påstå.
Men känslan att gå upp på scen då, så här en miljard gig in i karriären, finns det någon nerv eller pirr där, eller liksom, är det någonting kvar, eller är du bara helt blasé nu?
Ja, men det kan vara. Jag är ute nu på en turné som heter One Night Stand Up med ett stort gäng, Marcus Berggren, Ina Lundström och massa andra. Och då har man bara 13 minuter på scen. Det är skitjobbigt. Då är jag stressad. För att det är så jävla svårt att bestämma vad man ska säga innan. Jag gör ju aldrig det. Jag går bara upp och börjar. Och sen har jag min tid på mig att lösa det där.
Mm. Men hur svårt är det då att göra den här avvägningen när du bara har 13 minuter? Att så här, ja, men ska jag slänga in lite safe material från förr? Eller ska jag köra lite nytt som jag ändå tycker personligen är roligare själv?
Det får ju bli en blandning liksom. Sen gammalt, jag kör ju aldrig något som jag har lagt upp på nätet och sådär. Så jag har ju inga, jag kör ju aldrig liksom 5 år gammalt oavsett. Nej. Så allt är ju 1 år gammalt max.
Men är det svårt att förnya sig? Jag tänker både av kreativa anledningar men också hur samtiden förändras och så.
Nej, det är ganska lätt faktiskt. Jag har hittat ett bra sätt att producera nytt material. Så för mig går det väldigt lätt. Sen har jag alltid ångest innan premiär på en stor turné. Men det, så ska det väl vara, tänker jag.
Hur går processen till då? För att det känns som att när jag har intervjuat komiker genom åren, så känns det som att folk har lite olika processer i när de skriver nytt. Vissa bollar med någon och vissa vill behöva vara helt själva. Vissa har massa provföreställningar och vissa ger sina skämt en miljon chanser och vissa ger dem bara någon chans och sådär. Hur ser din process ut?
Ja, men det normala är väl att jag bara tänker på dagarna i mitt eget huvud. Går ut och går en promenad och tänker lite. Och sen brukar jag sitta och läsa lite lokaltidningar om jag är ute på turné. och se om jag snappar upp något. Och sen när jag har något som jag tycker känns kul, då går jag upp och testar. Och jag ger inte mer än 3 chanser. För att jag borde ju veta vad som är kul vid det här laget.
Mm.
Så funkar det inte efter 3:e gången, då hade jag väl fel.
Mm.
Och så får man gå vidare.
Ja, för att publiken är väl ändå domaren liksom.
Ja, och sen för mig så är det att jag har ju alltid någonting nytt varje kväll. Så för mig är det liksom inget jobbigt att testa nya grejer. Som det kan bli om man liksom har en föreställning som är låst i formen helt. Då blir det nog kanske svårare och svårare att testa nya grejer. Men jag gör det alltid, även när jag är på en stor turné så är det nya grejer hela tiden.
Vad är roligast då? Är det roligast att dra ett skämt som du vet kommer smälla i lokalen, eller är det roligast att testa något nytt?
Ah, det är både och alltså. Vissa grejer är ju skitkul att säga. Att man bara tycker såhär, jag ser fram emot att få säga den där grejen.
Mm.
Men det mesta är man ju ganska snabbt lite trött på alltså.
Mm.
Så då är det ju kul att ha lite nytt.
Hur många gig gör du per år i snitt om man ska slå ut senaste 5 åren?
150. Herregud. Kanske.
Du måste vara svinrik.
Nej, jag borde vara svinrik.
Ja.
Men det är jag inte.
Kassrevisor eller vad händer?
Nej, kastsinne för ekonomi.
Är det så?
Ja.
Du kastar pengar runt dig?
Ja.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Ja, det är väl min lägenhet antagligen.
Mm.
Jag bor i en skitdyr lägenhet som jag aldrig är i. Så att där går det mycket pengar.
Det är mitt i stan eller?
Nej, gud nej. Jag bor i Vällingby.
Aha.
Ja,
men finns det skitdyr lägenheter där?
Ja, för mig är det en skitdyr.
Ja, men nyss hade ju en massa pengar egentligen. Hur går det ihop där?
Nej, men jag har inga pengar. Jag gör av med alla pengar. Alltså, ja. Det är så det alltid har varit.
Ja.
Ju mer pengar jag tjänar, desto mer pengar jag gör av med.
Ja,
sen hade jag ju ganska många år när jag inte tjänade några pengar. Så att det tog ett tag att komma på fötter.
Du låg lite back när det började rulla liksom?
Ja, först skulle jag ju gå i pension. Och så gjorde jag det. Och då kom jag på att jag var utbränd och blev sjukskriven. Och sen blev jag pappa igen, så då var jag hemma med barn, och sen kom det pandemi, så då var jag hemma för att man inte fick jobba, och sen kunde jag börja tjäna pengar igen, men då hade det gått ganska många år. Så att det tog ett tag att fylla alla de hålen kan man säga.
Tur då att man får göra lite olika Prime-program då.
Ja, det är guld.
Ryktena i branschen säger att det är liksom det bäst betalda gig man kan göra, de programmen.
Ja, deras tv-gager är väldigt höga.
Ja. Vad är det för, är liksom så här, du kommer inte säga några summor, jag fattar det också.
Nej, det får jag inte.
Nej, men får gissa, så får du se om jag är nära då.
Ja.
Jag gissar på någonstans mellan 500 000 och 1 000 000.
För en hel serie?
Ja.
Ja, det kan nog stämma.
Ja.
Kan vara lite mindre också.
Ja.
Beror lite på.
Men runt 500 000?
Från en kvarts skulle jag säga.
Och hur lång tid spelar man in en sån serie?
Det beror ju alldeles på vad det är. Jag vet inte hur länge de håller på med de där över Atlanten och sånt. Det är väl flera veckor.
Just det, och det här få varandra att skratta. Vad heter det då?
LOL.
Ja, just det.
Ja, det är väl några dagar bara, tror jag. I Spånga.
Det har du väl gjort, antar jag?
Nej, gud nej.
Har du inte?
Nej, fy fan. Ska jag aldrig göra.
Du måste ha fått frågan.
Ja.
Ja. Varför sa du nej?
För att jag tycker att det verkar vara värdelöst skit.
Ja, men det är ju. Men det var faktiskt främst sådana program jag tänkte på. För det känns som att just de där nya streamingtjänsterna i Sverige, Prime och Amazon och vad heter den andra? Det finns någon Sky, Showtime och de här. De vill ju gärna slå igenom, så de kastar väl pengar på allt, alla tänker jag.
Ja, jag vet inte om de gör det, de andra. Det är väl bara Prime, tror jag, som har mycket pengar. Jag vet faktiskt inte.
Men visst fan, jo, men det var väl, ni gjorde väl ett program där ni var Roast on the Coast, va?
Ja, precis. Men det kändes ju kul. Jag gillar att roasta, så det var inte så svårt att tacka jag till.
Ja.
Men tramsa runt i en klänning med Johan Reborg, det känns inte riktigt lika aktuellt.
Nej. Men Roast on the Coast var svinbra cash, det kan vi säga.
Ja, det var bra betalt.
Men du, vi ska inte fastna i pengar, även om det är jättespännande, tycker alla. Men man får ju aldrig något ur någon ändå i det ämnet, så vi kan lika släppa det. Men du, det florerade ett klipp, inte nyligen, men för ett tag sedan, där din dotter roastade lite.
Ja. Det finns 2 varianter på det.
Just det.
Jag gjorde en roast när jag fyllde 50. Och då var hon med och överraskade med en riktigt hård roast av sin far. Och sen var hon också med på Roast on the Coast.
Just det.
För att de hade sett när hon var med på min 50-års roast, som gjordes några månader innan där.
Och då sa du att hon var jätteduktig i kommentar efter. Hur mycket tyckte du verkligen det då? Och hur mycket var det plikttroget, partiskt pappa-kommentar?
Nej, jag tyckte hon var otroligt bra. Båda gångerna. Framförallt 50-års roasten, som liksom var första gången hon stod på en scen överhuvudtaget och gjorde humor. Och var väl typ bäst av alla. Så att det var otroligt mäktigt.
Tycker du att, handen på hjärtat nu, tycker du att svensk roast står sig lika bra som, alltså jämfört med amerikansk?
Nej, det tycker jag inte. Men det beror ju mest på att det inte finns tillräckligt bra kändisar att roasta.
Mm.
Kvaliteten på skämten är väl ingen skillnad. Men det är ju svårare att roasta liksom Sophie Propp än att roasta någon megakändis som alla har en relation till. Liksom.
Mm.
Och det har ju varit lite problemet med roasts i Sverige, att de som man skulle vilja roasta, de ställer ju inte upp.
Nej, men då finns det en metod som, jag vet inte om du var delaktig i det, men ett legendariskt, en legendarisk historia om det här med, jag tror att Peter Harrison som blev lurad in i en roast, va?
Ja.
Det är så, jag hade honom i den här podden för kanske 2 år sedan och då berättade den historien. Han var fortfarande ganska, inte upprörd över det, men fortfarande ganska så här, att det var fan inte okej. Liksom.
Nej, men det var ju inte okej.
Nej.
Jag tycker inte det. Jag var inte inblandad i det, men det var väl lite så att de lurade honom, tror jag.
De sålde väl in det som ett typ Här i ditt liv-program.
Ja. Mm. Men det sägs ju rätt ofta det där, att en roast är liksom en kärleksfull hyllning. Det är ju bara skitsnack. Det är ju ren mobbing, bara rakt ut. Som elakt det bara kan bli.
Mm.
Det är noll hyllning.
Ja, och är man inte beredd på det så är det klart man blir ledsen.
Ja, och det var väl det problemet med Roast på Berns, hette det programmet som jag var med i.
Mm.
Då var det väl också många som tyckte att det var för taskigt. Liksom.
Mm.
Vilket det ju är. Det är ju skittaskigt. Det är jätteelakt om man inte är beredd. När jag blir roastad, då tycker jag ju bara att det är kul. Men jag har ju liksom hållit på med det här i 30 år och vi har ju den här jargongen komiker emellan. Så för oss är det ju, det är det vi gör i köket på Norra Brunn, fast man gör det på en scen.
Mm.
Och lite vassare. Liksom. Mm.
Fick ni steka något program i Roast på Berns?
Nej, det tror jag inte. Jag var bara med i första säsongen. Men nej, jag tror att alla gick som de spelade in.
Mm. Men finns det något som någon kan säga i en roast, alltså en kollega som du faktiskt skulle bli ledsen av på riktigt?
Nej, det har jag svårt att tro.
Mm.
Det har inte hänt hittills i alla fall. Jag har ändå varit med i väldigt många roasts.
Mm.
Så nej, det tror jag inte. För man blir ju alltid roastad själv när man är med och roastar någon annan också. Mm. Det hör ju liksom till.
Vilken komikerkollega är roligast att roasta?
Oj. Egentligen tycker jag inte det är så kul att roasta komiker. Det är roligare att roasta andra kändisar.
Är det någon som du minns specifikt som du tycker var extra kul?
Ja, jag gjorde en roast av Ron Jeremy. Det var ju rätt sjukt. I Toronto.
Mm.
Det var jävligt kul. Men han fattade ju ingenting. Han var ju, han hade väl Alzheimers redan då antagligen. Han verkade ju rätt väck liksom.
Fan, meningslöst.
Men det var väldigt kul att göra.
Ja.
Så det är nog den roligaste jag har varit med på. Förutom min egen som jag tyckte var väldigt skoj att få bli utsatt för.
Om man ska ge kontext då till lyssnarna, så är väl Ron Jeremy typ den största manliga porrstjärnan någonsin?
Ja, och nu sitter han väl inne.
Ja, men gör väl det. Han var inte så snäll, va?
Först var det Alzheimers och sen var det massa våldtäktsgrejer han fälldes för.
Ja, tuff period.
Det var väl en tuff period i hans liv, kan man tänka sig.
En pallopp.
Men det är ju fördel att ha Alzheimers då, om man bara glömmer bort det.
Alltså, det är ganska mörk syn.
Fan, vad konstiga fönster det är på mitt ålderdomshem.
Ja.
Varför är det galler för?
Nej, vad hemskt att sitta där och vara helt dement på jävla i fängelse. Ja, det är inte just. Men du, vi har ju sett några gånger genom åren.
Mm.
Jag tror att det här är gång nummer 3.
Det tror jag också.
Mm. Och vi såg senast för exakt 3 år sedan.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att du var på en så jävla bra plats i livet. Du strålade och pratade om hur bra du mådde, du tränade jättemycket. Och det var liksom temat på samtalet nästan. Och jag var ganska, inte golvad efter, men ganska så här tagen av att din energi var så jävla ljus då. Och du mådde så bra. Har det där liksom bra måendet följt med dig de här åren sedan dess? Eller vad är du på för plats nu rent måendemässigt?
Ja, men det har du nog fan. Så jag hade en ganska lång resa där när jag var utbränd och sjukskriven och fick ADHD-diagnos och antidepp-medicin och allt möjligt. Och då började jag liksom ta hand om mig. Och det har jag fortsatt med.
Mm.
Och livet känns kul. Jobbet känns jättekul. Familjen mår toppen. Allt är bra.
Mm. Varför bor du kvar i Vällingby?
Ja, varför inte?
Nej. Eller... jag bodde i Hässelby förut. Det är långt bort.
Nej, det är inte så. Vad ska jag göra liksom? Jag gör ju ingenting. Jag jobbar och är med mina barn.
Ja.
Så det spelar ingen roll om jag bor i Vällingby eller på Söder. Jag går liksom aldrig ut eller har något socialt liv i Stockholm. Så.
Nej. Nej, men är du därifrån eller?
Nej, jag har bott i Vällingby sedan 98, ja, tror jag.
Men om vi ska återkoppla till det här med mående. Vad behöver du i ditt liv för att ha den här balansen då? Vad är dina tårtbitar så att säga?
Enskilt viktigast är väl sömn och träning. Tror jag. vilket sömn kan vara lite svårt ofta. Det är väl det jag kämpar mest med. Men annars så är det väl bara att jag försöker träna någonting varje dag. Och det kan vara bara en lång promenad eller en kort löprunda, vad som helst. Bara få rensa skallen en stund liksom. Så det är väl egentligen bara det som jag behöver. Och sen lite lugn och ro, att få vara lite själv. Men det löser sig ju ganska ofta automatiskt när man har mitt jobb. Mm. Att det blir väldigt mycket tid själv.
Mm. Hur många timmar sömn per natt vill du ha? Eller behöver du?
9.
Mm.
Behöver jag.
Fan, jag känner igen det.
Alltså på riktigt, ja, behöver jag det. Men det får jag aldrig. Så att det är mitt stora problem. Och det har också blivit sämre, för att förr så var jag rätt så bra på att sova i kapp. Så om det var liksom en tuff vecka med hemma, med tidiga lämningar och sånt, med barn, så visste jag så här, det gör inget, för att på lördag kan jag sova till lunch. Be om sen utcheckning och sova halva dagen. Men det går inte längre. Så att det är lite svårare att få ihop sömnen.
Men det där är så sjukt när man hör om kompisar som sover så här 5-6 timmar varje natt. Och jag bara så här, hur fan överlever ni? För jag är precis som du. Jag behöver min sömn. Alltså 9 timmar, ultimat. Mm. Då känner jag mig i balans, känner mig glad, liksom är med i matchen. Får jag mindre? Jag känner direkt av det alltså.
Ja. Men har du ADHD också?
Ja.
Ja. För det är ju klassiskt att man behöver ju mycket mer sömn då.
Ja.
Men sen tror jag också att det är ljug. Ja. Folk som säger att de sover 5 timmar per natt, jag tror inte att de gör det.
De koketterar också?
Jag tror det. Ja. Att man kraschar ju rätt snabbt om man sover så lite. Så jag gissar på att de antingen räknar dåligt eller också tar en lång nap någon gång under eftermiddagen. Eller somnar framför tvn liksom.
Mm. Eller knarkar.
Ja, knarka hjälper väl kanske, men då är man inte heller så superpigg efter ett tag kanske, jag vet inte.
Nej, det blir man väl kanske inte, så det är 3 bra förklaringar i alla fall. Vi ska leka en lek.
Ja, vad kul.
Mm, verkligen. En lek som heter associationsleken, och det går ut på att jag kommer säga ett namn eller företeelse eller projekt eller någonting från ditt liv, din karriär. Och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Mm.
Mm. Och du får utveckla i flera minuter om du vill, och du får svara snabbt om du vill, men helst utveckla för poddens skull.
Mm. Mm.
Jag hatar när folk svarar snabbt på den här leken, för då står jag där som ett frågetecken sen.
Och sen har du inget mer på
exakt, sen har jag ingenting mer. Jag har varit på det 22 minuter, vad fan är frågan då? Okej, ni kör.
Ja.
Första ordet då. Intervjuer.
Nödvändigt ont, men det kan ju faktiskt också ibland vara väldigt kul.
Mm.
Det är lite olika. Om det är någon som har gjort research och eller känner till den ordentligt, så är det oftast ganska kul.
Mm.
Men om det är någon sån trött P4-gubbe som har 4 gäster den eftermiddagen och ingen koll på vad man pysslar med, då är det ju ganska tråkigt.
Mm.
Det beror på.
Har relationen till förändrats genom åren? För du har ändå varit offentlig person länge nu. Hur många år är det? 25?
Ja, 1998 började jag började leva på stand-up.
Mm.
Men då var jag väl inte så jävla offentlig heller, å andra sidan. Det tog väl några år. 2002 kanske, som jag började bli intervjuad i någon större utsträckning.
23 år då?
Ja.
Mm. Ganska bra gissning ändå.
Ja.
Ja. Men har din relation till media och intervjuer förändrats genom åren?
Ja, det har den, absolut. I början var jag väldigt noga med att du vet, framstå eller få sagt exakt det som jag ville ha sagt och sådär. Nu, jag gör det här jämnt, så det spelar inte så stor roll. Och mycket så här, vill du läsa igenom texten? Nej, vad ska hända liksom?
Mm.
Det är något fel citat här eller där, det spelar ju ingen roll.
Mm.
Så jag har nog blivit betydligt mer avslappnad till det.
Trygg.
Ja, trygg kan man, det är ett annat sätt att säga det kanske. Mm.
En trygg man.
Ja, en gammal gubbe.
Ja. Nej, så gammal är du inte. Du håller dig ung tycker jag. Jag tycker du ser yngre ut för varje år.
Ja, men det är bra.
Mm. Men du, nu har du ju hår.
Mm.
Du var väl länge rakad.
Mm.
Den, vad ska man säga, jag tänkte säga förvandlingen, det var rätt så jävla sjukt. Men alltså, det var ju nästan ditt signum där ett tag, att vara den rakade komikern typ.
Ja.
Vad hände?
Ja, men jag har aldrig haft någon plan med sånt där. Det var bara en dag jag bestämde mig för att jag ska raka av med håret. Och så gjorde jag det. Och sen fick det vara så. Och sen gick det några år och sen bestämde jag en annan dag för att nu ska jag låta håret växa ut.
Mm.
Och så gjorde jag det.
Var det i samband, förlåt att jag avbryter dig, men jag fick en tanke, var det i samband med att också gjorde det här valet eller bytte inriktning från att vara den här samhällskritiska, vad ska man säga, anti-SD-komikern som handlar i konflikter och sånt där? Var det samma veva ungefär?
Som hur jag lät håret växa ut?
Ja.
Nej, det var nog... Eller jag har inte släppt den där biten heller helt.
Men jag tänkte så här, nu rebrandar jag mig själv. Liksom.
Nej, alltså nej. Jag tänker inte så. Jag är inte så intresserad av det. Liksom. Att jag ska ha ett varumärke liksom, och vara den rakade arga. Det råkade bara vara så. Och sen gick det väl över. Och så har jag inte tänkt att nu är den långhåriga, mysiga gubben. Utan det är där för andra liksom tycka om. Och så gör jag bara det som känns bra för mig.
Mm. Han var den rakade arga, han blev den snälla med hår.
Ja, exakt.
Vilken resa.
Ja, jag hade en ganska lång skäggperiod också.
Just det.
Men det var väl när den inleddes som även håret fick växa ut.
Mm. Tror jag. Fast frågan som alla undrar ju såklart, i vilken stil fick du mest brudar?
Jag tror att det var väl med hår, va?
Mm.
Men det var ju också bara då jag varit singel.
Mm.
Jag har inte varit så intresserad av att undersöka den frågan. Eftersom jag alltid varit ihop.
Hur är det nu då?
Nu är jag ihop.
Mm.
Igen. Med samma tjej.
Mm.
Mm.
Barnets mamma?
Mm. Ja, ena barnets mamma.
Jaha. Återförenade?
Ja.
Sen hur länge?
2 år.
Okej. Okay. Hur länge var ni så här då?
Också 2 år.
Okej.
Okay. Typ. Mm. Jag har inte koll på dagarna exakt.
Nej.
Men cirka.
Var det alltid hon? Eller vad säger man? Alltså, under den här perioden ni var isär, kände du alltid så här, ah, men jag drömmer om att återförenas någon gång? Eller vad hände liksom?
Nej, det tror jag inte att jag gjorde. Vi var väl ganska trötta på varandra ömsesidigt när vi gjorde slut och flyttade isär. Och sen ja, hittade vi väl tillbaks. Det är också, om man håller en liksom, vänskaplig relation efter att man har gjort slut, så är det väl lättare också att hitta tillbaka igen kanske. Jag tror inte någon av oss hade några tankar på det, att det skulle bli så, utan det bara blev det, tror jag.
Mm.
Fast det får du fråga henne. Hon kanske hade en plan.
Ja, men ring henne.
Ja.
Ja. Men du hade i alla fall 2 år där du levde rövare.
Ja, jo, det får man väl säga, fast det levdes inte så mycket rövare.
Uh-huh.
Det är inte, jag är inte så intresserad av att leva rövare egentligen.
Nej.
Det är...
Har du aldrig haft en period där det var mycket, vad ska man säga?
Supa och knulla.
Ja, men typ.
Jo, innan jag träffade Helena hade jag det. När jag gjorde slut med mitt andra barns mamma. Men då mådde jag ju piss.
Mm.
Så att då insåg jag väl att det här ska jag inte göra om. Även om jag skulle bli singel. Så att den här gången när jag blev singel så tog jag det väl betydligt lugnare.
Mm. Det lagade inga hål i dig att supa och knulla?
Nej, det gör ju sällan det.
Nej,
tror jag.
Nej,
men man kan ju testa.
Man tror väl det i stunden där kanske.
Ja.
Man tar väl till de lösningar man tror fungerar. Liksom. Tills man fattar att det kanske är andra saker som behövs.
Mm.
Mm. Ja, men vad grymt. Då tar vi nästa då. Vilken ska vi ta? Vi tar alkohol.
Oh, det är mysigt.
Mm.
Jag tycker väldigt mycket om att dricka alkohol.
Ja, du har en väldigt romantiserad bild av alkohol ju.
Ja,
ja,
och jag trivs bra med alkohol. Jag tycker jättemycket om det.
Mm. Varje dag?
Nej, absolut inte varje dag, men varje vecka i alla fall blir det ju. Gillar att dricka när jag lagar mat hemma. Har inga problem med att sitta själv och dricka whisky och läsa en bok. Går väldigt sällan ut och super liksom. Det känner jag mig väl ganska klar med. Det händer väl någon gång ibland på turné, men oftast inte. Utan det är mer liksom middags, civiliserat middagsdrickande. Mm. Gärna med en fördrink.
Hur ofta blir du riktigt full?
Ja, vad ska vi säga? Någon gång i månaden kanske.
Mm.
Blir det nog.
Mm.
Eller vad är riktigt full? Jag blir aldrig så full så jag inte kan gå och lägga mig en buske och kräks. Så det beror på vad man har för definition.
Men minnesluckor?
Nej, det har jag aldrig haft.
Nej.
Fast jag har väldigt dåligt minne, så det kan ju vara det.
Okay,
bara en konstant minneslucka bara, som jag har super mig till i 30 år.
Där har du ett bra turnénamn.
Ja.
Konstant minneslucka.
Ja.
Nej, det är Mårten Anderssons turné.
Ja. Nej, minnesluckor har jag faktiskt aldrig haft. Det har jag inte.
Nej. Ja, vad ska vi ta då? Vi tar, ja men vi snuddade vi förut ju, men pengar.
Mm.
Du är inte bra med det?
Jag är otroligt dålig med det. Men jag har väldigt kul. Och jag är också ganska generös. Så jag tror att många runt mig också har kul.
Jag får liksom inte ihop det riktigt. För du pratar om hur extremt mycket du giggar. Jag antar att du ändå får ganska bra gage per gig. Och sen så bor du i Vällingby och pratar om att den lägenheten tar alla dina pengar. Det är alltså make any sense liksom. Vad går resten av pengarna då?
Mat, resor, böcker, konserter.
Bärs.
Bärs, absolut. Det dricks väl upp några hundratusen. Såklart.
Ja. Okej. Vad bra. Nästa då. Skådespelarkarriären.
Det är inte kanske så mycket till karriär, men det har varit väldigt, väldigt kul att göra. Jag har bara gjort 2 pjäser och väldigt lite annat skådespeleri. Några så här små roller i någon tv-serie och sånt har jag väl gjort. Men ytterst lite. Men jag tycker det är jävligt kul. Och absolut något som jag skulle vilja göra mer.
Ja, för att jag tror många ändå höjde på ögonbrynen när du fick en av rollerna i nyuppsättningen av Tomten i fart alla barnen. Som gick förra vintern. Och med, men det var ju liksom ett gäng av toppskådisar, hela drösen ju.
Ja.
Plus en komiker.
Ja.
Ja. Kände du då att det var ändå lite press och lite nervositet? För att du pratade tidigare om att du inte alls är nervös när du kör stand-up. Och det kan man fatta, för det har du gjort i 100 år. Men där kliver du upp med gräddan av skådisar och ska göra något ganska nytt för dig.
Ja, jag var ganska nervös innan. Men sen märkte jag väl ganska snabbt att jag skulle klara av det. Så då kändes det ganska lugnt. Men sen var det ju lite sång och dans i den där. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Det är så långt utanför min comfort zone som det går att komma, alltså dansa. Men jag löste väl det också.
Du är ju ingen sång- och dansman.
Nej, alltså jag får liksom rysningar nu när jag tänker på det. Men det var ju bara att ta tag i det liksom. Jag hade ju skrivit på och sagt ja. Jag hade väl inte riktigt förstått hur mycket det skulle sjungas och dansas innan jag tackade ja. Så jag hade väldigt mycket ångest över det. Men då fick jag tag på en danslärare och så fick jag stå med henne och repa helt enkelt tills det kändes mindre jobbigt.
Med all respekt till dig, men hur blev du påkommen till den rollen, tror du?
Det var för att jag gjorde en pjäs på Göta Lejon precis när pandemin kom, så det blev inte så länge, men vi gjorde den, och regissören som regisserade den, Rickard Bergqvist, är samma som regisserade Tomten i far till alla barnen. Så han frågade om jag ville vara med.
Och om vi ska spola tillbaka bandet ännu längre då, hur kom det sig att du hamnade i den andra pjäsen?
Det vet jag däremot inte hur det gick till. Men jag tror det var någon på Göta Lejon som hade någon idé om att de skulle ta den här pjäsen som var en Broadway-pjäs. Och tyckte att jag passade som den huvudrollen då, där man spelar Gud som har tagit över en känd person. Så man är liksom sig själv fast Gud. Och tror att de jobbade väldigt mycket med Rickard, så han gjorde väl alla grejer på Göta Lejon då i alla fall. Så blev det så, och vi gillar varandra.
Men när man har gjort 2 pjäser och har fått mer smak, som det verkar som, hur gör man då? Har du sagt till din agent då att leta mer roller till mig, eller hur funkar det?
Jag har liksom ingen agent för skådespeleriet. Jag borde väl ha det. Men jag har ju en manager som sköter mina stand-up-bokningar och sånt. Men de har ju inte någon kompetens på att fixa skådisjobb. Så att det blir det som kommer in liksom. Oftast när någon hör av sig så har jag inte tid, för då är jag redan uppbokad. Men eventuellt så blir det pjäs hela från oktober 26 till april 27. Men det är inte helt klart. Men kan bli.
Han tisar lite. Ligger du på Roa eller?
Nej, Kulturaktiebolaget.
Ja. Hur många sådana där agenturer finns det? Stora?
Kan det finnas 5? Ja. Kanske, något sånt där.
Hur funkar det? Alltså så här, här kanske är en dum fråga, men är det så att de tar en cut då per gig eller hur funkar det?
Ja, så är det väl för de flesta.
Du, nästa då. Ångest.
Oj, oj, oj. Den är ju ständigt närvarande, ångesten. Både som drivkraft, tror jag, och också att jag är lite ångestfylld överlag. Nu är det mycket bättre än vad det har varit förr, men vaknar på nätterna och nojar över grejer och sådär. Nu var det länge sedan jag hade riktig ångest, men det har varit perioder av det också. Det är fruktansvärt.
För du pratade tidigare om det här att du hade en jävligt mörk period där innan du fick diagnos och medicinering och liksom hittade dig själv på något sätt. Den perioden, kan du ta oss med tillbaka till den perioden? Hur såg den ut?
Nej, men jag visste väl inte att jag var deprimerad. Eller jag har väl varit det liksom i perioder flera gånger. Men aldrig så att jag har medicinerat liksom. Men jag fick ju också tag på en väldigt bra terapeut då. Så att det är ju hennes förtjänst liksom, att hon kunde hjälpa mig att gå igenom den här fasen med att berätta liksom, att du har en depression liksom. Du behöver medicin. Och så har jag alltid varit väldigt anti det. Men testade och det funkade toppen.
Vilken medicin var det?
Sertralin. Mm. Så jag hade, det var väl ett år ungefär som jag knaprade det.
Var det någon slags utmattningsdepression eller?
Ja, det var det väl. Jag hade väl jobbat lite för mycket under en ganska lång tid. Och sen hade det ju också att göra med väldigt mycket mordhot och sånt. Så det var väl det som var ångestdelen i det. Att jag till slut så blev jag liksom lite paranoid. Så jag pallade inte att gå och handla och sånt. Mm. Och då blev det lite av en krasch, därför att jag har alltid satt liksom en ära i att jag tål hur mycket som helst. Och också käftar emot hur mycket som helst. Men sen plötsligt så kom det till en punkt där jag kände att nej, men det går inte. Jag pallar inte. Jag får bara stänga in mig. Och kraschade då liksom. Mm. Så att det var väl en kombination av väldigt, väldigt många hot på väldigt kort tid och väldigt, väldigt mycket jobb på väldigt lång tid.
Mm. Men när man har haft det som drivkraft och nästan det som signum, att säga vad man vill, att stå upp mot, ja men det har varit mycket SD ju, mycket politisk humor och så. Och sen så hamnar man i den cashen du hamnade. Jag förstår att du måste se hälsan först och jag tycker du gjorde helt rätt. Men kunde du ändå känna stråk av, fan, de vann?
Nej, det ska jag inte påstå. Jag tänkte nog mer att jag får ta mig igenom det här bara och sen kör vi igen. Och det är väl där jag är nu liksom. Mm. Så nu är jag ju där och käftar igen. Liksom. Får man väl se hur länge jag orkar den här gången, men nu känns det ändå som att jag har en bättre strategi än vad jag hade då.
Ja, vad är skillnaden nu då för att du inte ska hamna i samma mörker som sist?
Ja, men dels så tar jag hand om mig själv bättre och har lärt mig mer om vad jag behöver. Så att jag mår ju bättre i grunden. Och sen har jag väl också insett att sociala medier, det är ju bara hittepå liksom. Man behöver inte hålla på och tjafsa med folk. Man kan också bara strunta i det. Mm. Lägga upp något och sen inte kolla. Det går utmärkt.
Var det i samband med den här depressionen och i situationstecken kraschen som du också fick din ADHD-diagnos?
Mm, det är samma terapeut som också är expert på NPF som sa det bara, lite apropå sådär. Hur ska vi göra med din ADHD? Och jag var så, va? Vilken då? Hade ingen aning. Men sen när jag fick då lära mig lite mer om ADHD så följer bitarna på plats liksom. Det var väldigt skönt också att få den där diagnosen. Att, både för att kunna hantera livet framåt men också förstå livet bakåt. Varför var det som det var när jag växte upp? Och att väldigt mycket av det är ju klassisk ADHD liksom. Så det var toppen. Verkligen.
Blev det medicinering för det också?
Nej, jag har faktiskt inte tagit någon medicin för min ADHD. Än. Vi får se.
Hur kommer det sig då?
Nej, jag har inte känt att det har behövts faktiskt. Jag har hittat andra verktyg för att hantera. Och sen, det gör inte så mycket att jag är ett fuck up på många sätt i mitt liv liksom. Hade jag pluggat eller haft ett kontorsjobb eller något sånt, då hade jag nog medicinerat. Mm. Men i mitt liv så är det väl snarare en tillgång att jag är impulsiv och strulig. Mm. Liksom. Det gör inte så mycket. Jag tar hand om mina barn och ser till så de får mat och sköter det jag ska sköta, och sen att jag inte betalar alla räkningar i tid och har svårt att sitta still, det gör inte så mycket.
Mm. Offentligheten?
Det är väl också ett nödvändigt ont på många sätt. Det är ju en förutsättning för att kunna sälja tillräckligt många biljetter för att kunna leva på det här jobbet som jag har. Så att ska man jobba med det här så blir man ju en offentlig person per definition. Men om jag inte jobbade med det här så skulle jag inte ha något intresse av att vara en offentlig person. Jag har aldrig liksom eftersträvat att bli känd. Och fattar väl egentligen inte särskilt smarta beslut utifrån att fortsätta vara det heller. Utan jag försöker hitta en balans bara att folk fortsätter köpa biljetter utan att vara med i Hänt Extra.
Vi kommer aldrig få se dig i Stjärnorna på slottet.
Nej, det har jag svårt att tro.
Men du sitter ändå här, tänker jag, och gör en del poddar och sånt. Det finns väl ändå en liten motsägelse där. Varför säger du inte bara nej till varenda podd också?
Ja, men jag säger ju nej till väldigt mycket. Men som sagt, jag vill ju sälja biljetter. Och då måste man ju synas någonstans och höras.
Och du älskar mig.
Ja, det är med.
Fint att höra. Ja, men vad ska vi ta? Ska vi ta en sista punkt i den här lilla leken då? Vi kan ta drömmar och framtid kan vi ta. För det känns som att du har fått göra det du älskar så pass länge nu. Och nu får jag ändå tassa in på skådespelaryrket. Och så här, vad har du kvar liksom?
Jag har nog ingenting kvar egentligen som jag drömmer om. Jag har nog gjort allting som jag ville göra när jag började med stand-up. Och även de grejer som har lagts till på listan under årens gång är jag väl liksom färdig med. Jag har inga sådana milstolpar kvar som jag drömmer om. Men jag är väldigt glad om jag får fortsätta att göra det som jag gör nu, för att jag tycker att det är fruktansvärt kul. Så att drömmen är väl att fortsätta sälja 200 biljetter i Ludvika tills jag kroknar. Inga andra prestigeprojekt direkt. Sådär.
Och att sitta här var tredje år.
Ja, var tredje år är väl perfekt lagom.
Verkligen lagom känner jag också. Nu ska du få ta del av ett nytt segment i den här podden som jag tycker är super, super mysigt. Det går ut på att jag kommer ställa några moraliska dilemman för dig. Det här är inte lätt kan jag säga.
Nej.
Och lite obekvämt också, men det är fan kul alltså. För att det är komplexa saker. Jag tror liksom inte på människor som är stensäkra i svaren här, för att de är så pass svåra. Men vi provar. Du och din partner ska få barn. Ni är pirriga och glada. Väl på plats för det första ultraljudet så visar det sig att barnet har Down-syndrom. Detta blir givetvis en stor chock för er båda. Men vad gör ni? Behåller ni eller blir det abort?
Behåller, 100%. Alltså jag har till och med bråkat med folk om det. Att jag inte tycker att man ska skaffa barn om man inte är beredd att ta hand om ett barn som inte kommer ut som man hade tänkt sig. För att det är ändå rätt så stor risk att det blir så. Inte just med Down-syndrom, det är inte så vanligt överhuvudtaget längre. Men det kan ju vara vad som helst liksom. Och är man inte beredd att ta det ansvaret, då tycker jag inte att man ska skaffa barn överhuvudtaget.
Tydligt.
Ja.
Nummer två. Av olika anledningar så befinner du dig på en ödslig plats på landet. En plats där du kan vara tämligen säker på att ingen ser dig. Väl där hittar du en väska med 500 000 kronor i kontanter. Lagboken säger att du ska lämna in det här till polisen, men du är väldigt sugen på att ta pengarna hem till dig. Vad gör du?
Jag tror att jag är för mycket ångestdriven för att behålla dem. Jag skulle ligga på nätterna och noja över att det var märkta sedlar eller låg någon sändare i väskan eller någon kommer komma på mig, du vet. Så rent, jag skulle inte ha några moraliska problem egentligen med att ta pengarna om jag trodde att det var någon fuffens pengar. Men i praktiken så skulle jag lämna in dem.
Det stinker ju rånbyte kring det.
Ja, det gör det ju. Men då vill man ju inte heller ha de gubbarna efter sig. Liksom.
Nej, det var exakt det som kom till.
Det är nästan bättre att få snuten efter sig då.
Verkligen. Nummer tre. Du har en granne som du avskyr. En riktig surkärring som hela området hatar, om vi ska vara helt ärliga. En dag så kommer din tjej hem och berättar att hon har råkat köra på tanten med bilen och nu ligger tanten på sjukhus och svävar mellan liv och död. Din tjej hävdar att hon är säker på att ingen såg det här, men vad gör du? Berättar ni för polisen eller bestämmer ni er för att försöka leva med er mörka hemlighet?
Nej, jag hade faktiskt gått till polisen tror jag. Eller fått min tjej att göra det om hon mot förmodan inte skulle ha gjort det själv. Det tror jag.
Ja, hon lär åka in några år.
Ja, fast det blir ännu värre om någon annan kommer på det. Och då är vi där med ångesten igen. Att jag skulle bara ligga och tänka igenom om det fanns några övervakningskameror och eller någon som såg tanten. Och, nej, det är nog tyvärr att gå till polisen på den. Alltså.
Nästa då. Din mamma är 95 år gammal. Hon är gammal, skruttig och har ont överallt. Allt hon vill är att dö. Och du är hennes enda anhöriga. Hon ber dig att hjälpa henne att avsluta sitt liv på något sätt. Hjälper du henne?
Ja, absolut. Jag tycker att det borde vara ens eget val om man vill göra det. Borde vara lagligt också. Och nu är det ju inte det. Men skulle man hamna i den sitsen att någon som är klar i skallen ber en om hjälp med det, så ja, det tror jag nog att jag hade gjort.
Man kan väl bli, eller vad fan heter det då om man blir dömd för det?
Det är väl mord.
Ja.
skulle jag tro. Medhjälp till mord.
Medhjälp till självmord.
Ja. Jag vet faktiskt inte vad. Det finns väl också massor med förmildrande omständigheter. Ja. Så det skulle väl praktiken bli 2 år på öppen anstalt. Eller
ja, det kan man ta det.
Ja, eller kanske man inte kan som småbarnsfarsa heller i och för sig. Det finns ju den dimensionen också. Men i princip så skulle jag nog ställa upp på det, ja.
Det känns som att din tjej måste vara med och svara på frågorna här.
Ja.
Okej, nästa. Ponera att du går på en första dejt med en helt fantastisk kvinna. Ni klickar på alla möjliga sätt och det är verkligen helt magiskt. Ja, du känner att det här är din framtida partner. Men det finns ett problem. Hon luktar lite illa. Ja, lite svett så där. Och inte sån där svett som kan vara helt okej, utan ganska unket. Och det här sker ungefär varannan dejt. Vad gör du?
Oj, det är ju en riktig turn-off alltså. Med dålig lukt. Men är det sjukdom eller går det att duscha?
Oklart.
Om det går att duscha, då hade jag nog försökt lobba för den typen av lösning.
Ta en deo och skjuta på bordet framåt. Ja. Älskling, jag har en present.
Ja. Ja, men man kan ju inte göra det kanske när man är precis i början, men man får väl ändå någon gång säga, vet du vad, det är en grej som vi måste snacka om. Ta inte det här på fel sätt, men du luktar alltså rätt mycket. Du skulle nog behöva duscha lite oftare. Det kan man väl säga. Men det kan ju också vara någon som luktar för att den inte kan göra något åt det. Då är det ju knäppigare alltså.
Men hur fan tar en tjej det där att du luktar lite illa?
Ja, fast det är ju också...
Tänk att du har varit på henne 5 dejter med henne och så ska du säga så.
Ja, man får ju göra det.
Ja.
Om man har problem med det, vilket jag har.
Mm.
Alltså lite svett gör ju ingenting. Men man vill ju inte att varken ens kompisar eller ens partner stinker.
Nej.
Liksom.
Är det svårt det där med obekväma saker, obekväma sanningar tänkte jag säga, men det blir ju en sanning på ett sätt.
Ja.
Jag kommer ihåg för många år sedan så var jag på en dejt med en tjej och en så här, vi hade matchat på någon sajt liksom. Och hon var otroligt vacker på alla sätt, så här 10-poängare. Men hennes tänder var liksom helt, det var det sjukaste jag någonsin hade sett.
Mm.
Och det var så speciellt för att i övrigt var hon liksom så här modellvacker. Och vi gick på en promenad, vi pratade och jag tänkte bara på hennes tänder och jag kände mig som världens sämsta människa.
Ja.
Och så pratade vi lite om dejtande så här, och då säger hon till mig så här, hon bara, ja, jag var på dejt med en kille här häromdagen och han pratade om mina tänder och att jag borde göra dem. Det var så jävla taskigt. Hur kan man sen säga så? Och jag bara... Alltså, vad säger man då? Ja,
men det är ju knepigare liksom, en utseende grej. Men jag tänker, om någon luktar illa, då är det ju också schysst mot den personen och berättar det på ett sätt.
Mm.
Att så här, om du, det är ju, folk vill inte vara med dig för att du luktar. Testa dusch och deo. Det är ju faktiskt också snällt.
Mm.
Men om det är så här, ja, du ser för jävla ut i käften. Det kanske är svårare för henne att göra något åt. Gud, det kanske är taskigare.
Får ångest av det här minnet. Det känns så taskigt alltså. Jag hoppas man inte hör det här. Ja, nej, men jag ser en fin en filmisk scen framför mig, hur en man är på dejt med en kvinna och tar en liten deo och så här, ett litet paket fyrkantigt så här, och bara skjuter på bordet så här, älskling.
Mm.
Första presenten. Bra stämning. Okej, nästa då. Ja, den här känns ju väldigt, väldigt självklar på svaret då, men vi kan ta den då. Högerextrema partiet Alternativ för Sverige erbjuder dig 100 miljoner för att vara deras posterboy för en valkampanj. Det är extremt mycket pengar för en dags jobb. Framförallt så kommer du bränna mycket broar, privat och arbetsmässigt. Hur tänker du?
Jag skulle självklart inte ta en spänn från de jävla svinen, men rent moraliskt så är det ingen större skillnad på att vara posterboy för dem eller för något annat. Om man nu gör reklam, då kan man ju lika gärna göra reklam för AFS också.
Mm.
Så att 100 miljoner, det är ändå så pass mycket att det spelar ingen roll hur många broar du bränner, för du kommer inte behöva jobba igen.
Nej.
100 miljoner skulle till och med jag klara mig på.
Mm.
Så att rent, det andra spelar ju inte så stor roll liksom.
Nej.
Men jag skulle såklart inte säga ja.
Hur känner du inför reklam och sånt generellt?
Gör ingen reklam alls. Inga betalda samarbeten eller spons eller någonting sånt.
Varför?
För att jag... Det är många orsaker, men den viktigaste är väl att jag har haft det som princip från start, att om man ska stå på scen och ha en massa åsikter och tycka en massa grejer, då kan man inte också tycka saker mot betalning. För att då kommer inte folk veta vilket som är vad. Så det är väl den viktigaste orsaken. Men sen tycker jag också att det är lite knepigt när folk gör det, för att det är ju så man också blir cancelad. Det är ju att man har kontrakt med olika nervösa sponsorer. Då blir man hämmad i sin konst, därför att de kan ju cancela en. Jag kan inte bli cancelad. Det ska mycket till alltså. För att jag har ju bara min publik som vill se mina grejer. Det är ingen annan som kan liksom dra in något kontrakt eller något som jag lever på. Som det är om man liksom lever på reklam i olika former. Då kommer det ju komma en punkt, om du säger något som det blir en folkstorm runt, så kommer någon nervös mellanchef på det bolaget att avsluta samarbetet. Och det tror jag är väldigt dåligt för konst överhuvudtaget och kultur, att vara beroende på det viset.
Men allt har väl ett pris, eller?
Nej, inte jag.
Nej.
Eller om du menar att så här, får jag 100 miljoner så gör jag reklam för
Jack Daniels.
Nej.
Nej, inte ens, någon, inte ens någon whisky som du tycker om.
Skulle jag göra reklam så skulle det ju vara för sprit eller spel.
Tvärtom mot resten av offentligheten. Ja,
men jag förstår inte den alls. Att så här, du kan tänka dig att hora ut dig till saker mot betalning, men inte till Svenska Spel. What's the difference? Ja visst, det finns spelberoende människor, men det finns ju folk som är beroende av golf också. Fuckar upp sina relationer för att de är ute och golfar 3 gånger i veckan. Liksom. Så kan man ju inte tänka.
Den här diskussionen ska vi inte börja, känner jag. Vi agree to disagree, men jag förstår vad du menar i alla fall. Jag respekterar din åsikt.
Men visst, om du skulle... Det finns väl säkert något sätt som jag skulle kunna bli köpt på. Om vi säger att mina barn var sjuka eller någonting, jag behövde obegränsat med pengar och det gick att lösa med obegränsat med pengar och någon erbjöd med det. Ja, jag tror inte jag skulle välja bort mina barn över en princip. Men 100 miljoner som jag inte behöver för att jag jobbar, det skulle inte räcka.
Nej. Nej, det kan ju också finnas någon släkting som behöver åka till en klinik i Schweiz också.
Ja, så jag slipper sitta inne för att jag offat tanten med sömnmedel.
Exakt. Vad kostar det, tror du, Schweiz-kliniken?
Det kan inte vara så här svindyrt. Det är väl vanliga människor som gör det.
Ja.
Men det kanske kostar ett par hundringar.
Är det eller? Jättelång kö?
Jag vet inte.
Nej. Nej.
Det borde ju vara ganska lätt gjort att minska kön.
Exakt. Ja. Nej, men folk pratar ju alltid just om Schweiz där ju. Ja. Att det är dit man åker. Är det bara det landet som det är tillåtet eller? Vet du?
Jag vet inte. Holland känns ju som att det borde vara tillåtet också.
Verkligen.
Där får man göra vad man vill.
Verkligen. Okej, nästa då. Den här är min personliga favorit och den som flest människor tycker är svårast faktiskt.
Uh-huh.
Det är nästan roligare om man tar ett specifikt namn här. Så jag tar någon. Visst väl du är lite polare med Nisse Hallberg.
Mm.
Då tar vi Nisse. Nisse Hallberg ska gifta sig. Och bröllopet stundar. Och dagen innan bröllopet så ska du förbi Nisse och snacka lite inför vigseln då. Och då kommer du på honom vara otrogen. Vad gör du? Du kommer alltså in, han skinkar på en kvinna. Alltså det är alltså dagen innan bröllopet.
Det är svårt alltså. Det beror ju lite på hur bra kompis man är med partnern också. Men jag tror inte att jag skulle lägga mig i det faktiskt.
Nej, men alltså,
jag skulle säga till min kompis, varför ett svin, skärp dig. Men jag skulle inte gå till hans fru.
Jag glömde den detaljen faktiskt, att i frågan då så står det till och med så här att du är även en god vän med kvinnan.
Ja. Jag tror ändå inte att jag skulle säga det till henne.
Nej.
Det känns som att det är inte min sak riktigt.
Mm.
Men sen vet jag inte om jag skulle palla umgås med en sån person efter det. För det, då är man ju inte snäll.
Nej.
Men jag vet inte.
Men Nisse skulle inte göra något sånt, va?
Det skulle han absolut inte.
Nej.
Nej.
Nej. Är de gifta? Nej.
Ja, nej.
Nej,
det är de väl inte, va?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Han har väl blivit farsa ganska nyligen, va?
Ja.
Vad heter hon? Emily Uggla?
Ja.
Just det. Nästa då. Och sista. Det är återförening av gamla kompisgänget från gymnasiet. Oh. Grabbhäng och grabbigt är det. Det skämtas om våldtäkt och det är också en släng av rasism i tugget. Skrattar du med i gänget och hänger på jargongen? Eller säger du från och riskerar dålig stämning? Var går din gräns?
Beror på... vad det är för avsändare. Om det är menat som sexism och rasism och det inte är på skoj, då säger jag ifrån. Men om det är roliga skämt som råkar vara sexistiska och rasistiska från en skön person som inte, då kanske jag inte säger ifrån.
Mm.
Det får man känna av.
Mm.
I fallet med mitt gymnasiegäng så hade jag nog sagt ifrån.
De är fittor.
Ja.
jag misstänkte det.
Absolut inte varit där.
Nej, så att det, till att börja med. Ja. Kanske för 100 miljoner.
Nej. Nej, det hade jag inte. Jag hade inte heller gjort för 100 miljoner.
Ja, då är de verkligen fittor. Ja. Du, vi ska börja runda av alldeles strax här. Men innan vi signar ut för idag så ska du få ett gäng snabbfrågor också. Paradrätt.
Gillar att laga alla former av curry.
Mm-hmm.
Gillar indisk mat. Mm. Så det gör jag mycket.
Bra val. Vad missbrukar du?
Ingenting, tror jag.
Nej. Har du ingen last som du känner så här, fan, det är lite mycket av det där?
Ja, det är väl mycket av allt som jag gillar, men jag ser inte det som ett missbruk.
Mm. Vad skulle du göra för en skattad miljon?
Vad jag skulle göra med den?
Mm. Om du fick den mig nu?
Betala av mitt bolån.
Hur fan kan inte det vara betalt än?
Ja, men det är ju det jag säger. Jag är värdelös. Jag har mer i lån på min lägenhet än vad den är värderad till.
När flyttade du in där?
2006.
Ja, men det är fan helt orimligt.
Jag vet.
Jag blir matt när jag hör det här.
Alltså, nu låter du som både min terapeut och min revisor i samma person.
Du har giggat 7000 gig liksom sen dess.
Ja, jag vet. Det är fruktansvärt.
Ja, det är jättekonstigt. Ja, men det har redan nog med ångest för, känner jag. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag vet inte om jag föraktar några egenskaper direkt. Jag har lärt mig att leva med dem bara.
Kanske hur oekonomisk du är.
Nej, men inte ens det. Nej. Så det är så här, ja, det ställer ju till det, men det löser sig ju.
Mm.
Det är också lugnt.
Ångesttrigger.
Ja, men det är väl fortfarande hot som kan få igång det ibland.
Mm.
Och sen är det ju alltid jobb liksom, när det är dags för premiär. Men det är en annan typ av ångest.
Mm.
Det är ju mer en kreativ ångest som kanske också är lite positiv.
Mm.
För att få saker och ting gjorda.
När fick du ett hot sist?
Alltså det senaste var något väldigt allvarligt i länge sedan. Men det var väl inte mer än några veckor sedan som jag fick något hot.
Mm.
Men det brukar vara lite mer så på sociala medier. Liksom.
Mm. Har du lärt dig någon taktik eller något knep att bemöta det nu för tiden kontra hur det var då?
Ja, nu kollar jag inte på kommentarerna så mycket som jag gjorde förr. För från början så hade jag också som princip att jag svarade alla som hörde av sig. Och det gick ju liksom till slut inte för att det var så jävla många. Så det har jag lagt av med för länge sedan. Och nu är det ju ofta att jag inte ens kollar. Den enda appen som jag verkligen läser allt, det är väl på Instagram.
Mm.
Men där kan man också bara kommentera om man följer mig och sådär. Så det är ju ganska snällt.
Mm.
Medans TikTok och Facebook som är de värsta, där är jag aldrig inne liksom.
Men Twitter då?
Där är jag heller aldrig inne.
Nej.
Fyller ingen funktion längre.
Nej. Ja, det är väl nästan värst på Twitter.
Ja, jag var ju väldigt aktiv där för 15 år sedan.
Mm.
10 år sedan till och med. Och hade väldigt mycket nytta av det också på den tiden. Man kunde följa massa bra journalister och följa politiska motståndare och allt möjligt. Men nu är ju det helt överspelat.
Ja, men jag tror också att du har typ så här 300 000 följare där, något så här vansinnigt.
Ja.
Känns det inte som att det är en förlorad kanal om du har lagt av med det?
Jag tror att det är hälften bottar.
Mm.
Alltså, och också att de som följer mig där, de köper väl inga biljetter. Liksom. Jag vet inte.
Kanske inte. När grät du senast?
Det är ett tag sedan nu. Kan det vara? Månad, ska vi säga. Att det var en månad sedan.
Vad hände då?
Jag kommer inte ihåg. Men jag har ganska lätt att gråta. Faktiskt.
Mm.
Så att det händer lite då och då. Men det har inte varit något stort trauma som jag har gråtit över på länge.
Mm. Vad lägger du mest pengar på? Den borde nästan stryka. För vi har ju snackat om ditt bolån här i en timme. Typ.
Ja.
Ja, så jag går vidare. Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och här vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Den offentliga bilden är ju fortfarande att jag är arg och många är rädda för mig. Journalister och sånt säger ju det alltid.
Sitter
ju
djupt alltså.
De var nervösa för att träffas och sånt.
Mm.
Så det är ju fortfarande så.
Mm.
Privat så hoppas jag att folk tycker att jag är pålitlig och generös.
Mm. Vi är framme vid vägs ände. Poddens sista fråga lyder. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Vänner.
Vad är det bästa svaret idag? Ja, det var en bra avslutning. Jag förstår mig inte heller på vänner. Vad är det trams det alltså?
Det är värdelöst.
Ja. Du Magnus, tack för att du tog din tid ännu en gång.
Tack för att jag fick komma.
Mm.
Ses om 3 år.
Det gör vi verkligen. Tack för idag.
Tack.
största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har.